Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bruchell.
Och vill man höra det här utan reklam så kan man gå in på monopol.se. Julkampanj. Fram till jul kör vi en kampanj där man kan lyssna på Kapitalet utan reklam. För bara 12 kronor i månaden. Är det du som har dragit igenom det här? Vi kommer ju gå i konkurs. Vad är det som pågår?
För billigt.
Det är för billigt.
Ja, men passa på då. Jag har en fråga till dig.
Ja, kör.
Krypto.
Bra fråga. Det är en väldigt bra fråga.
Men på riktigt, jag följer ju inte kryptovärlden jättenoggrant som du gör. Du blev ju liksom lite tippat och oväntat den sunda rösten i kryptovärlden. Du är nu liksom någon slags kryptoexpert, nästan i alla fall.
Ja, men jag följer ju fortfarande den här världen ganska nära, måste jag ändå säga.
Krypto var ju någonting som nästan alla pratade om för 2 år sedan. Vi också i vår podd Kryptoteket.
Ja.
Och sen försvann jag alltihop på en stor krasch. Och så har det varit olika rubriker i tidningarna sen dess. Alltså det händer ju saker hela tiden, det puttrar på.
Mm.
Och jag tänkte bara ska dela lite så här observationer som jag sett under senare tiden liksom om krypto.
Mm.
Så kan du berätta vad grejen är.
Ja.
Det första jag sett, det är ju att det finns en person som heter Sam Bankman-Fried som var någon slags posterboy för kryptovärlden. Han har ju dömts, det enda från en månad sedan, han är mannen bakom den här FTX-historien, FTX-kraschen,
ja,
som vi har rapporterat en del om i podden. Och han kan få hundratals år i fängelse.
Ja, i tiden de har ju sådana tramsiga fängelsestraff där de kan slå ihop olika brott på varandra. Ja. Men det är de bästa betsen jag har sett verkar snarare vara till typ 30-40 år. Men ja, visst, han har dött.
Mm. Lindrigt.
Ja.
Det andra jag har sett, det är då att Binance, som vad jag förstår är världens största kryptobörs, också har dömts på något sätt.
Mm.
Eller ska dömas. Det är lite svårt att förstå. Men de har i alla fall trubbel med rättvisan. Och deras chef ska få fängelse, eller?
Ja, det verkar så.
Har man noll koll på de här företagen, alltså FTX och Binance, det här var ju liksom de största företagen i kryptovärlden ganska nyligen. Det är liksom motsvarigheten till att typ världens 2 största banker skulle få sina chefer satta i fängelse.
Alltså det räcker nästan inte. Alltså det är typ så här, med kryptomåttor är det större för att de hade liksom en större del av kryptomarknaden än världens 2 största banker har av bankmarknaden. Alltså det är typ liten, om man tar typ en internetjämförelse så är det lite typ som om Mark Zuckerberg och Google-vdn Sundar Pichai skulle hamna i fängelse. Typ. Alltså det är som den skalan på del av marknaden så att säga.
Men det är helt otroligt. Och det måste säga någonting om vilken otrolig jävla oredare varit den här kryptovärlden. Det här var ju någonting som en hel del människor faktiskt typ varnade för. Att de sa att det här är för
Gud,
konstigt.
Ja. Ja. Ja.
Okej, men dessutom så har vi, får man säga, liksom ett rätt oroligt världsläge nu i ekonomin. Man pratar om recensioner och det är liksom inflation och det är krig för guds skull och sådär.
Ja.
Och ändå, trots det här, så är ju nu liksom i lite smyg Bitcoin, liksom den största kryptovalutan, upp 150% i år.
Ja, precis. $42,000 får man hosta för en Bitcoin i talande stund. Det är väl... Jag tror att det typ är, alltså under den här största krypto-hype-året så tror jag nog att den snittade ungefär någonstans där. Så vi är väl typ tillbaka på de nivåerna som, liksom, som det var på.
Och det här väcker ju en del frågor faktiskt. Går man tillbaka några år, då var det ju liksom tvärtom. Då var ju liksom omständigheterna helt annorlunda. Det var nollränta, liksom amerikanska konsumenter fick typ pengar hemskickade på posten och de bara satt och tradade med dem.
Mm.
Alla var liksom superrisktagande, VC-bolagen badade pengar. Det var ju verkligen High Chaparral.
Exakt, och Sam Bankman-Fried var kryptovärldens fräsare.
Verkligen. Så vad är det som händer?
Ja, men det är en bra fråga som har ett svar som vi ska ge efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack. Okej, en bitcoin kostar $42,000
ja.
Igen.
Ja.
Vad är det som händer?
Ja, men det är massa olika saker som händer då. Och vi kanske ska börja lite det som hänt lite mer nyss. Så vi tar det i någon slags bakvänd ordning på något sätt.
Okej, okay. Ja. Och då kanske jag tänker på Binance.
Binance då, som du sa innan reklamen, är då världens största kryptobörs. Det finns de som menar att det inte är en börs utan att det är något annat, att det är en växlare, bla bla. Det finns lite olika sådana, skitsamma, vi ska inte gå in på det. Det man behöver veta om Binance, det är att det är en hemsida där du kan gå in och sätta in dina pengar, typ dollar, jag tror att de tar kronor också, och så kan du få bitcoin på ett konto på Binance.
Mm, okay.
Eller kan du få andra kryptovalutor. Och alltså, nu är det här då en lite mer vibes-baserad åsikt än en så super-researchad fakta, men alla har vetat alltid att det är något skumt med Binance.
Det kan nog till och med jag faktiskt känna också. Efter att liksom skummat rubriker och lite forum och sånt där. Att man har pratat om Binance på lite på det sättet.
Ja, alltså det har alltid funnits rykten. De här ryktena har handlat främst om penningtvätt. Men också om saker som marknadsmanipulation och commingling. Alltså det som FTX rök på. Men det här har väl varit liksom... Det har varit mer än viskningar, det har varit mer typ så här
ja, jo, Binance är jättebra för den är störst och det är smidigt och bla bla, men det är också penningtvätt. Alltså det är liksom någon sån här basfakta man har haft med sig i alla diskussioner typ.
Det är kul att man har köpt det ändå.
Ja, det säger någonting om den här världen på något sätt, jag vet inte. Och de har, eller hade, får man väl säga, en vd då som heter Changpeng Zhao i branschen, känd som CC, CZ. Mm. De har alltid förkortningar, FTX, SBF och CC.
Mm. Ja, det funkar väl bra i den här världen.
CC är då en kinesisk-kanadensisk, lite så hemlighetsfull och mystisk tech-vd.
Mm.
Ett tag ryktades om att han var världens rikaste person. Så bra gick det för Binance.
Oj!
Det har aldrig varit bekräftat, men liksom det var... När Bitcoin stod på sin peak och Binance stod på sin peak så var det var ändå liksom en seriös bedömning som gjordes. Var så här, ja, han är typ topp 3 troligtvis.
Wow.
Ja, det är sjukt. Och hela Binance har väl i allt som varit ganska mystiskt jämnt. Det har varit lite oklart, så här, vart finns det här bolaget ens? Har de ens ett kontor typ? Vart ligger det? Först verkar de ligga i Kina, sen i Japan, sen kanske på Malta. Allt var jävligt oklart.
Har de också hållit på att liksom sponsra idrottsarenor och sånt där, eller?
Inte idrottsarenan vad jag vet, men liksom all kryptomedia har alltid haft en Binance banner någonstans. Och jag menar, de har ju likt alla andra har de alltid gått, alltså det har ju absolut gjort mycket PR, men det har inte varit så här, nu har vi typ köpt Miami. Riktigt den nivån har det kanske inte varit på.
Nej, okej. Okay.
Men man kan säga att liksom, konsekvent har det varit ganska svårt att få insyn i det här bolaget, och det har hela tiden varit så att amerikanska myndigheter har varit på det. För det är USA som liksom har tagit på sig rollen att försöka reglera krypto. För att de är ju lite världspoliser till att börja med, men sen också att de har ju liksom regler som gäller typ om transaktioner görs i dollar, så har ju de typ rätt att reglera. Då är det typ en säkerhetsfråga för USA, så de har liksom tagit sig an det här.
Okay.
Och då är det då 1 miljon olika sådana trebokstavsmyndigheter som finns där. Men SEC och DOJ är väl de två som har varit mest taggade på att hugga på Binance. Alltså Department of Justice och lite motsvarande Finansinspektionen kan man väl säga.
Ja.
Och för en vecka då sen så kom det ut att CC och Binance har erkänt penningtvättsbrott. Och de kommer då betala 4,2 miljarder i skadestånd. CC själv böter på 50 miljoner dollar och kommer kliva ner som vd. Och han kommer då, det kanske är typ det viktigaste, han kommer inte att överklaga ett fängelsestraff på upp till 18 månader. Det är liksom en del av den här dealen.
Men det här är liksom en sån här typisk amerikansk uppgörelse där han liksom erkänner skuld och så får, de gör en deal helt enkelt för att han inte ska sitta i fängelse resten av sitt liv.
Ja, men det verkar så, för att grejen när de har varit på Binance förut så har det varit typ så här, då har liksom CC gått ut och hållit olika liksom brandtal där det var så här, vi kommer slåss med näbbar och klor och typ motbevisa allt typ, och när vi kommer ta hela fighten, och nu plötsligt så verkar de erkänna, och då är frågan typ så här, vänta, är det här resultatet av att de har slagits med näbbar och klor, att de typ ändå kommer typ lindrigt i stationstecken undan bara 5 miljarder dollar typ, eller är det så att de liksom har torskat någonting och att det verkligen har hänt något, för man vet ju inte exakt vad det är som har hänt och varför det här kommer just nu. Det är väl liksom den stora frågan någonstans.
Men vet man vilken typ av penningtvätt de har hållit på med och typ vilken typ av brottslighet det handlar om i bakgrunden och sånt? Är det liksom kopplat till någon liksom organiserad brottslighet eller?
Ja, alltså det här är the worst verkligen. Alltså först och främst, man ska säga, det är ju inte så typ att Binance själva har gått ut och så här, nu tar vi 100 miljoner dollar, kör genom den här tvättmaskinen och får ut vita pengar på andra sidan, utan det är mer typ så, de har inte satt upp ett reglemente och inte satt upp liksom verktyg för att man ska liksom förhindra penningtvätt. Man är ju besatta i den här världen av så här, know your customer och anti-money laundering och sånt där. Alltså, det är det enda som typ svenska Finansinspektionen hugger på svenska kryptobolag om. Och Binance har alltid varit lite så här typ, liksom, satt på skygglapparna och bara så här, ja, nej, vi absolut, vi kör typ. Nej, men så det handlar mer typ om att man inte har gjort någonting för att hindra det. Så att, liksom, det är inte så att CC har tvättat pengar, utan han har låtit andra människor tvätta pengar genom sin plattform. Men de som har tvättat pengar, det är ju så här, Al-Qaida, IS, Hamas, alltså det är så här, det är liksom...
Snyggt.
Ja.
Men det är fascinerande då att Binance, de hade ju ändå liksom, borta nu, men de hade ju ett väldigt starkt varumärke i den här kryptovärlden, och uppenbarligen, om man inte var världens rikaste man, så var han ju då väldigt rik. Mm-hmm. Så man tycker att hade det typ varit en liten uppoffring för honom att ta tag i det där och typ bygga ett företag som faktiskt tog det på allvar.
Ja, men exakt, och det där är väl liksom spekulationen som liksom ligger typ i någon slags grund för typ hela kryptodiskussionen som är typ så här. Men vilka är det som använder det här egentligen typ? Är det här typ en flaw med Binance?
Mm.
Eller är det här hela affärsmodellen?
Jaha, du menar att liksom, det är så vedertaget att man använder krypto för liksom skumma grejer. Att sätter man upp en sån här växlingsverksamhet så spelar man med. Liksom, man blir medskyldig till det här i någon mening.
Alltså, jag vet ju inte exakt hur Binance olika så här compliance-verksamheter har funkat. Men jag menar, det har ju verkligen varit så helt sjuka grejer som kommit ut under åren. Alltså, någon undersökning som gjordes 2019... Då liksom finns det så här chattmeddelanden som jag tror att det var SEC fick ut, så där det var typ någon på compliance-avdelningen som var ganska högt uppsatt som hade skrivit så här typ, ah, vi borde ha en banner som är typ så, is washing drug money too hard these days? Come to Binance! Alltså så här, det har liksom varit stämningen ganska mycket, och det var någon annan som var typ så här, ah, men typ bro, we're a unlicensed securities trader. Typ. Alltså så här, ah, okay. Det är liksom... Det är såklart inte så att alla människor som använder krypto är typ Al-Qaida. Det är verkligen, verkligen, verkligen inte det jag säger. Men typ, frågan är väl typ så här, går det att bli världens största kryptobörs om man har rigorösa typ penningtvättsregler som man följer stenhårt?
Ja, men det ska vi fortsätta, men för det finns ju många sådana här kryptoväxlingstjänster som har drivits mer av ideologer som tycker att krypto bara är genuint en viktig sak för att man misstror det penningpolitiska systemet och så vidare.
Ja, exakt, ja, men precis. Men de är ju inte lika stora som Binance är.
Nej, så är det.
Men grejen är då typ så här, trots det här som ju låter helt sjukt, så här, $5 miljarder i böter, deras vd i fängelse, så här, så verkar det här typ inte vara slutet på Binance. Utan det är så här, vissa miljarder dollar verkar ha lämnat den här plattformen de senaste dagarna. Men typ Binance finns kvar. De har en ny vd som de har liksom framat som så här Mr. Regulation number one typ. Mm. Det här ska vara typ, nu är det turning a corner här. CC kommer få sitta lite tid, men sen så typ verkar det så här, vad ska man göra med pengarna? Det här är, de är de största typ, och det funkar att använda det här, verkar det som. Det finns en annan stämning på Binance också, så vi får se. Det kanske kommer värre grejer som dyker upp så småningom då.
Och samtidigt då som den här kryptobörsen, världens största kryptobörs, har liksom dragits in i den här härvan, så har pris på bitcoin fortsatt stiga. Alltså bitcoinpriset är ju upp på det här.
Ja, och det är så jävla sjukt. Men, eller är det sjukt? Det är ju det som är frågan. Det finns en massa olika förklaringar till det här, men jag skulle säga typ så här, om man går lite till botten här, till grunden, själva bitcoin här. Så här, vad är bitcoin för någonting?
Mm.
Okay, det är då en valuta eller ett digitalt guld, pratar de själva om. Det är någon slags värdetillgång, kanske man kan säga, att man ska göra det jätteenkelt, som i grunden då liksom vänder sig mot hela det här så finansiella etablissemanget. Alltså bitcoin hardcore personer, de menar ju typ så här, ja, men hela systemet är korrupt, banker är korrupta, mellanhänder är korrupta, allting är, det är fel på hela liksom det finansiella systemet, och bitcoin, alltså pengar utan mellanhänder, liksom original bitcoin, som inte, där liksom så här, du och jag kan typ sätta upp vårt eget finansiella system mellan dig och mig bara, så här, det är lösningen. Jag hårdrar lite, men du fattar. Så att det är den ena delen av det här, liksom bitcoins så här ideologiska grund som så här anti-etablissemangsvaluta.
Ja.
Men så finns det en annan del av bitcoin också, som är så här, det här hyperspekulativa finansiella tillgången som har massvis med användare som absolut inte bryr sig det minsta om så här underliggande teknik eller ideologi eller så här bitcoins potentiellt revolutionära finansiella krafter. De som är så här, line go up, bra, typ.
Ja, men det är de som sitter och gör så här tekniska analys på YouTube och säger, liksom försöker köpa och sälja. Och,
ja. Ja, men exakt. Eller bara folk som, du vet, så här, köper lite grann och hoppas att jag cashar ut om 10 år, typ. Och det här gör ju att man kan ta typ i princip vilken nyhet som helst, förutom kanske något så här fullskaligt tekniskt haveri, och spinnare till positivt för bitcoin, i och med att båda de här narrativen är en del av bitcoin samtidigt på något sätt. Har vi låga räntor, har vi massa pengar i så här omlopp i någon så här extrem risk-on-mentalitet för att folk vill in i det finansiella systemet, det är toppen för bitcoin. För att då är så här, ah, bitcoin, det är det mest spekulativa, mest volatila, det är det som kommer stiga mest, det är det roligaste, fetaste, det är liksom den bästa investeringen som gått upp 1 miljard % de senaste åren. Eller är det höga räntor, inflation, typ risk-off, kanon, här är bitcoin, det digitala guldet som har i uppgift att vara en äkta värdebevarande och liksom tillgång och så här, motverka inflation till skillnad från den typen av trasiga pengar som resten av världen och det korrupta banksystemet håller på med. Så man kan liksom alltid anpassa narrativet efter situationen. Och i det här fallet då är då så här, världens största kryptobörs som visar sig ha hjälpt IS och Al-Qaida med finansiering. Vi sa ju det. Mellanhänder, finansiella mellanhänder är skit. Man kan inte ha det. Vi behöver ett nytt finansiellt system utan mellanhänder som bygger upp bitcoin. Samtidigt så kan man ha narrativet, ja men typ den här, vi håller på att bli legit. Vi håller på att rensa ut alla liksom bad actors. Det finns inga bad actors kvar, kommer någon kryptobörs-vd som sa nu.
Ah, kul. Det, ja.
Får se. Och liksom snart kommer världens största kryptobörs vara tillbaka igen och alla människor kommer ha sina pengar där och det kommer funka. Det här är bara bra för bitcoin liksom. Alltså, så man kan liksom köra parallella narrativ samtidigt och typ vilka nyheter som helst som dyker upp kan alltid vara bra för krypto på något sätt.
Det är ju praktiskt. Men du, av ren nyfikenhet, har krypto liksom hamnat i något läger i typ kulturkriget?
Ja, oj, intressant alltså, fråga.
Om man är liksom så här kongressstormare i USA, är man liksom för eller mot krypto då?
Ja, men alltså... Det har ju sin grund i något så lite så här anti-establishment-grej som ju kommer ganska mycket från ett så här libertarianskt håll. Alltså så här, man vill inte typ att staten ska ha någonting med pengar att göra. Och det är väl lite så libertarianskt tänkande på så sätt. Det finns ju så här vänsterprojekt inom krypto också. Så här, det är liksom så lite breadcoin och lite sånt. Alltså så här, man ska försöka liksom organisera fackförbund genom blockkedjan och sånt där. Mm. Men i grunden får man väl säga att hela finance bro-grejen har ju också varit mer av ett höger-ish fenomen, får man väl säga ändå.
Jag vet inte, faktiskt.
Jag tror nog det.
Ja.
Och jag tror bitcoin är väl en del av liksom den. Sen så typ, varje människa är ett eget litet universum och så vidare. Så att man kan väl inte dra det här så här, säga dra alla över en kam här. Det finns ett tredje narrativ kring Binance också som man kan väl säga som väl är typ så... I den mån folk förväntade sig att det skulle gå till helvete för Binance så kanske man förväntade sig att det skulle gå ännu värre än vad det faktiskt gjorde nu. Det var bara 5 miljarder dollar. Det var inte så jävla farligt. Och CC för 18 månader, okej, vi får se. Det var väl lugnt, typ.
Men var det här, det enda som fick bitcoinpriset att stiga? Att det gick dåligt för Binance, eller?
Nej, men jag vet inte, det man kan säga är väl så här. Man var ganska bra på att spinna det här... anti-inflationsnarrativet. Det har hela tiden... Alltså, säger man vill om bitcoin-killar. Men de har varit väldigt, väldigt tidiga på att säga att inflation är någonting dåligt och att världen kommer få inflation. Sen, om man ska vara lite hård, det kanske inte var så att de typ förutspådde exakt det här scenariot och att det skulle bli exakt som det blev nu. Och typ, jag tror inte heller att de förutspådde att det skulle gå att trycka ner inflationen så effektivt som det ändå verkar ha gått att göra. Men de har ju varit väldigt... så här, tidigt hissat olika varningsflaggor kring inflation och att bitcoin är typ lösningen på inflationen. Så att det narrativet har man väldigt bra på att sprida. Så det är väl den ideologiska delen av uppgången. Sen så den lite mer spekulativa delen av uppgången, eller vad man ska säga, den har mer handlat om någonting som heter bitcoin ETF. ETF är då en exchange traded fund. Alltså det är väl typ en börshandlad produkt kopplad till värdet på bitcoin. Alltså det finns några i Sverige, eller liknande såna i Sverige. Man kan väl säga att det är typ en aktie som reflekterar bitcoinpriset, om man ska förenkla det jättemycket. För folk, och då är det typ så här, det här håller på att gå igenom i USA, en sån här ETF. Och det här har hållit på jättelänge. Alltså från flera år sedan kom första så här försöket att få Finansinspektionen att godkänna en sån här börshandlad bitcoin-ETF. Och de har alltid blivit nedslagna för att det är så här... Det finns jättemånga problem. Så här, i grunden så blir det typ så här, vad är bitcoin? Alltså vad är bitcoin typ juridiskt? Är det typ i sig juridiskt ett värdepapper? Är det inte det? Är det en tillgång? Är det en grund? Alltså så här,
är det en valuta?
Ja. Och typ, så frågan är så här, hur ska det regleras om man ska göra ett värdepapper av det? Är det typ ett värdepapper av ett värdepapper? Det blir jättekrångligt typ så här. Men så att SSI har inte velat godkänna det här. SSI har också varit de som liksom konsekvent varit hårdast mot bitcoin. Det finns liksom, man i princip vill väl inte ha kryptovalutor i USA är väl typ SEC:s hållning, om man ska vara lite hård. Men nu så förlorade de ett mål mot Grayscale, som är ett sånt bolag som vill göra en sån här ETF.
Mm.
Och de kommer inte heller överklaga. Så att man tror nu att någon sån här ETF-fond kommer kunna skapas redan i början nästa år. Och med det skulle då så här institutionella pengar kunna komma in i Bitcoin och så vidare och så vidare. Line go up liksom.
Ja, ja. Men det, en grej som man kan konstatera är att priset på guld har gått upp och är på rekordnivåer.
Mm.
Och det har ju många såna här tycker liksom hänger ihop lite med Bitcoin, för att det finns liksom likheter.
Ja, men exakt. Och liksom motargumentet är väl typ så här att förra gången Bitcoin gick upp jättemycket så gick ju guldpriset inte upp lika mycket, utan Bitcoin överträffade ju guld jättemycket. Och liksom, och då, alltså guld brukar ju gå generellt upp när det är typ en högrisk marknad. Alltså när folk inte vill typ äga dollar eller typ äga aktier och sådär, då brukar ju guld gå upp.
Mm.
Och förra gången Bitcoin gick upp så gick ju aktier upp lika mycket nästan, eller inte riktigt lika mycket. Men så här, det var ju, det är väl de här dubbla narrativen kan man väl säga.
Mm.
Men grejen är väl någonstans, jag hörde typ New York Times kryptoreporter David Jeff Bellamy prata om det här. Och det är så här, det är liksom ingenting som har förändrats med tekniken Bitcoin. Det är inte så här någon ny magisk uppdatering som gör att typ så här, nu är Bitcoin otroligt på andra sätt än vad folk redan tyckte att det var otroligt. Och typ, det är ju inte heller typ så att nu plötsligt börjar folk använda Bitcoin som pengar jättemycket. Utan så här, i grunden handlar ju typ allting om att så här, pengar kan komma in i Bitcoin och andra kryptovalutor. Och det kan leda till någonting. Det kan leda till att line går upp lite mer i alla fall. Och typ så här, ja men så här, jag vet inte, det verkar inte heller riktigt vara så att det kommer in massa nya människor i krypto eller Bitcoin. Alltså,
folk vill brända.
Nej, men jag vet inte typ så här, men det är väl, de här marknaderna är ju liksom notoriskt svåra att bedöma. Det man får ge Bitcoin någonstans, det är väl typ så här att det, och hela den här marknaden, nej, verkligen inte hela den här marknaden, för att jättemycket har gått under, men det man får ge Bitcoin någonstans är ju så här, fan vad det överlever ändå.
Men jag tycker det finns en intressant grej där. Man menade ju typ att Bitcoin är bra, en bra värdebevarare, för det finns bara ett visst antal bitcoin. Det kommer inte finnas mer än 21 miljoner bitcoins eller vad det nu är.
Yeah.
Och det är ju sant liksom. Men sen dök upp en till kryptovaluta. Och en till. Och en till, och en till, och en till. Och sen hade vi, vad var det, typ 10 000 olika kryptovalutor.
Ja, alltså det där är inte ett slängigt siffra, utan det var, jag tror att det var 12 000.
Ja. Och alla hade samma fina egenskaper. Det fanns bara ett visst antal. Men liksom, i teorin, alltså, där sprack ju den teorin, för att då kan ju liksom värdet delas upp med alla de här olika valutorna.
Mm.
Så liksom, det är någon fungible och så vidare, men du kan typ skapa en ny bitcoin.
Ja, precis. Men jag menar, bitcoin-fundamentalisterna och i den här frågan håller väl mer om lite grann att så här, Bitcoin är väl Bitcoin. Alltså om man jämför med de andra kryptovalutorna i alla fall, så får man väl säga att det ändå är en tydlig skillnad mellan det ena och det andra. Alltså inte minst bara för typ, om man tittar på hur Bitcoin styrs, att det inte styrs av typ ett litet företag som typ så här kan ta alla pengar och sticka, utan att det är liksom en mycket mer, det är väl den enda liksom äkta decentraliserade av de här kryptovalutorna, vilket de är ju besatta av själva i alla fall.
Men idén om att liksom en digital valuta i sig skulle vara typ lösningen på typ alla inflationsproblem i världen, det är konstigt liksom.
Ja, men i början av när inflationen började komma så gick ju Bitcoin fan i botten. Då var man ju övertygad, då kände man ju att så här, Bitcoin som inflationsförvarare, att det narrativet verkligen sprack. Samtidigt som, om man ska vara äkta Bitcoin hardcore kille, så kan man ju säga ja, fast en bitcoin var fortfarande en bitcoin. Man får bara sluta mäta det i dollar hela tiden. Men om man ska summera då, bitcoin går upp för att bitcoin går upp typ. Alltså så här, typ, det verkar ha typ en ganska stark motståndskraft. Man tror att det kan komma in mer pengar i bitcoin och då går priset upp. Och är det någonting jag har lärt mig av att bevaka den här marknaden, förutom att den är kanske ännu mer irrationell än vanliga finansiella marknader, så är det väl typ att de är väldigt bra på att buy the rumors och sell the news. Alltså när det ryktas om att det ska komma en bitcoin ETF, vilket har hänt många gånger förut, så har priset stickit upp många gånger förut, och sen så när det inte blivit av tidigare så har det dippat. Och så får vi se vad som händer om de actually får igenom en. Om det kan hålla sig då, eller om det dippar igen liksom.
Just det. Ja, vad intressant. Det här var ju, då vet man ju lite mer vad som har hänt i kryptovärlden.
Mm.
Det är liksom, någonting finns kvar, alldeles uppenbart. Någonting i kryptovärlden finns kvar.
Verkligen.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul. Ja.
Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor
gjort. Ja. Med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack!